السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Vi återupptar nu lektionerna i den här serien om lyckade äktenskapet. Och dagens ämne vi har valt är att tala om en nefaqa, som det benämns i Kutub al-Fuqaha, i de lärdas böcker. Och ni finner detta kapitel efter kapitlet om nikah, talak, så kommer kitab al-Nefaqa, kapitlet om att försörja. Och det handlar generellt om att försörja först och främst sin familj. Och sen inkluderas även där att försörja sina föräldrar, sina barn, sina släktingar och nära. Och det är ett viktigt kapitel som faktiskt berör äktenskap, då man ser många problem uppstå när folk inte följer vad Allah Azza wa Jal har bestämt. Vi har i islam, alhamdulillah, allting klart och tydligt. Profeten Muhammad alaihissalam har nämnt att han inte lämnat någonting som för oss närmare till Allah, förutom att han beordrat oss med denna sak, och inte någonting som för oss längre bort från Allah, förutom att han varnat för denna sak. Alhamdulillah, islam är, som Allah säger, tibyanan li kulli shay. Den här boken klargör allting. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Allah har fullbordat religionen, alla dess aspekter. Och nikah är ju en väldigt viktig sak som vi har talat om. Det beskrevs som hälften av en persons din, religion, då man gifte sig. Och äktenskap har ju då många regler. Det kommer med äktenskap skyldigheter och rättigheter. För båda parterna, för både mannen och kvinnan, kommer skyldigheter och rättigheter. Vi har nämnt att dessa är wajib, obligatoriska att lära sig då man vill gifta sig. Och många tyvärr faller kort och bara bismillah gifter sig och vet inte vilka rättigheter och skyldigheter som finns. Och då brukar det inte sluta bra. Eller ännu värre, personen vet men struntar i dess skyldigheter. Det är ännu värre att veta och sen gå emot det man vet. Så alla kulihal, vi är här för att lära oss och inshallah försöka bli bättre muslimer. Lära oss vad som är rätt och fel, så att vi ska dyrka Allah med insikt, med basira, så som Allah Azza wa Jalla har beordrat oss att göra. Tayyib. När det kommer till en nefaqa, så har Allah subhanahu wa ta'ala gjort det obligatoriskt för mannen att försörja sin fru och sina barn. Det är dagens utgångspunkt. Och sen kommer vi tala om lite förgreningar under den här frågan. Men den asr, grunden i hela mäs'alan, är att Allah Azza wa Jalla har gjort det obligatoriskt, wajib, för mannen att försörja sin familj. Och vi kommer nämna bevis på detta, inshallah ta'ala. Det här är någonting som de lärda har konsensus i. Det finns ijma i den här frågan. Att mannen är försörjningsskyldig i al-islam. Och det nämns också, som Ibn Hajar nämner, att den här försörjningen kallas i sharian för sadaq, eller sadaqa. För när man säger försörjningsskyldig, man skickar, eller man betalar försörjning och man förser och så vidare, det kanske inte låter så uppmuntrande. Men när man säger sadaqa, då blir det mer uppmuntrande. Det vill säga, när du betalar dessa plikter så får du även belöning, som vi inshallah kommer att tala om. Tayyib. Hur mycket är det då man ska betala? Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen i surat al-Talaq, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِهِ وَمَنْ قُدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Vers 7. Allah säger här vad som kan översättas till لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِهِ. Låt den som Allah har givit välstånd, bra ekonomi, spendera från det som han har fått. وَمَنْ قُدِرْ عَلَيْهِ. Men den som har det begränsat, han har det svårt ekonomiskt. فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Låt han då spendera från det Allah givit honom. Allah kräver inte en själ mer än vad hon kan. Och Allah kommer efter svårighet att göra lättnad. Mashallah. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala två olika sorters män. Den som har det bra ställt och den som har det knapert. Den som har för lite. Okej. Okay. Så här nämner Allah azza wa jalla då att den som har det bra spenderar ut med hans förmåga. Och den som har det svårt spenderar ut med hans förmåga. Och Allah kräver inte mer av en person än vad han kan. Och då får inte heller kvinnan kräva mer av en person än vad han kan. Och den här versen är väldigt viktig. Den används som ett av bevisen på hur mycket man ska försörja. Finns det någon speciell summa? Du är skyldig att spendera 7500 i månaden på din familj. Finns det någon sån summa i islam? Nej, det finns det inte. Utan det går tillbaka till el-urf. Det går tillbaka till seden i landet. Det är en jätteviktig princip som ulema har nämnt inom el-fiqh och inom tafsir. Att det som nämns generellt i sharia går tillbaka till seden i det land och den tid där man befinner sig. Till exempel islam har sagt وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ni ska samleva med era kvinnor på bästa sätt. Ni ska behandla era kvinnor på bästa sätt. بِالْمَعْرُوفِ det säger inte vad du ska göra. Då går man tillbaka till seden i landet. Vad är det som klassas som ma'ruf i ens kultur, ens tradition? Vad är det som krävs för att man ska ge en kvinna hennes rättighet? Och samma sak här då nämns el-ma'ruf. Yani det nämns att man då ska ge i enlighet med ens kapacitet. Och profeten alaihi salam sa också då han predikade i hajj. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ att ni har en skyldighet jämt emot dem, eller de har en rättighet över er, att försörja dem, eller att klä dem och att mata dem بِالْمَعْرُوف på bästa sätt. Jag nu ut med vad ni kan. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och också hadith Aisha radiyallahu anha i Bukhari Muslim, att Hind bint Utba radiyallahu anha kom till profeten alaihi salatu wassalam och säger att Abu Sufyan, hennes man, är rajulun shahih, en girig man. Och han ger mig inte vad som räcker för att försörja mig och mina barn eller min son. Förutom det som jag tar utan hans vilja. Eller utan hans vetskap. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam, khudi ma yakfiki, ta vad som räcker för dig. Och för din son bil-ma'ruf. Bil-ma'ruf, yani, vad som behövs. Och den här hadithen är viktig. Här, och den finns då i Bukhari Muslim. Nämns det då att Hind bint Utba, som då var gift med Abu Sufyan. Och Abu Sufyan blev muslim då man erövrade Mekka. Okej? Okay? Och det sägs att den här hadithen var den dagen. Okej? Okay? Precis blivit muslim. Och det ska inte misstolkas så att man går och säger att Abu Sufyan var snål. För det låg inte i arabernas natur att vara snåla eller giriga. Utan en person kan vara generös och givmild. Men när det kommer till familjen kan han vara lite återhållsam och så vidare. Och som sagt var, han var ju ny muslim också. Och då nämner här Hind att hon inte får vad som räcker för henne och hennes son. Och profeten a.s. tog hennes ord för detta. Och det här nämns också som en av al-fawaid, lärdomarna från denna hadith. Att om en kvinna klagar inför en domare om att hon inte får det försörjningsstöd som hon behöver för familjen. Underhåll, hyra, mat, kläder och liknande. Så tar man hennes ord på det. Profeten al-Islam krävde inte henne på något bevis. Okay? Så han tog då hennes ord på den här frågan. Och sa att hon kunde fortsätta ta från hans pengar. Utan hans vetskap. Men hur skulle hon ta? Bil ma'ruf. Yani vad som är tillräckligt. Yani inte för mycket och inte för lite. Utan vad som räcker. Och det här bevisar att det är wajib för mannen att försörja kvinnan. För annars skulle det inte vara tillåtet för henne att ta från hans pengar. Då en muslims pengar är haram. Man får inte ta en muslims pengar med orätt. Men här gav han henne tillåtelse att ta pengarna. Det betyder att det är med rätt. Att han är försörjningsskyldig till henne. Så, återigen då. Mannen är försörjningsskyldig baserat på dessa bevis. Och hur måste han försörja? Hur mycket? Jo, i enlighet med hans kapacitet, med hans ekonomi. Det vill säga en person som är miljonär kanske inte bara behöver ge sin fru 10 000 i månaden. Alltså hyra en liten billig lägenhet och en skruttig bil och de äter väldigt simpel mat och några simpla kläder. Utan han får ge lite mer för han har det bra ställt. Och den som har det svårt, han kanske befinner sig i en ekonomisk en svårighetsperiod i livet och inte har mycket. Då behöver han inte ge mer än vad han kan. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Och kvinnan ska då inte heller gå och kräva mer än vad han kan. Men vi kommer tillbaka till frågan om han inte kan försörja henne alls. Eller hon blir lidande av hans fattigdom. Tajib. En annan fråga som de lärda diskuterar. Det är från och med när blir man försörjningsskyldig när man gifter sig. Ni vet vissa har i kultur att man gifter sig men flyttar inte ihop. Man är inte intima med varandra. Tills kanske efter ett år. Eller hur? De gifter sig. Men väntar med att flytta ihop. Så hon bor kvar hemma. Från och med när är han försörjningsskyldig? Från och med el-aqt, vixen. Eller från och med att de flyttar ihop. Majoriteten av de lärda säger att det är från det att de flyttar ihop. Från det att han då blir intim med henne. Och det här är åsikten av el-Malikiya, el-Shafi'iya och el-Hanabila. Yani de tre av de fyra medhab förutom Abu Hanifa är på den här åsikten. Och vissa lärda har sagt från det att man gifter sig eller viger sig. Men alla om det här verkar vara det som är korrekt. För att profeten a.s. som det har nämnts då han gifte sig med Aisha radiyallahu anha försörjde inte henne. Det har inte nämnts i någon hadith att han försörjde henne tills de flyttade ihop. No. Och här är också en jätteviktig punkt som vi belyser. Vi talar här om vad som är wajib, obligatoriskt. Men om en person väljer att försörja en kvinna från den dagen han gifte sig så är det lugnt. Det är inte så att han har gjort, wow, han gjorde haram. Nej, det är khalas, det är tillåtet. Och som vi sa, det är till och med någonting som vissa lärda har sagt. Så man ska inte tro bara för att någonting inte är obligatoriskt att det inte är tillåtet. Det är två skilda frågor. En annan försörjningsskyldighet som mannen också har är att förse kvinnan med bostad. Att förse hans fru med bostad. Allah säger i Koranen askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum. Att låt dem bo där ni bor. Yani det boendet som ni har tillgång till. De ska bo i detta hus. Och den här versen handlar om skilsmässa, men den är generell och implementeras också min bab aula på äktenskap. Om man inte får kasta ut kvinnan man skilt sig med så får man ju absolut inte kasta ut kvinnan man är gift med. Eller hur? Så man är skyldig att tillgodose ens fru, ens barn med bostad. Det måste man göra. Okej? Okay. Och de säger också bevis på detta är Allahs uttalande wa ashiruhunna bil ma'ruf. Är ni var goda, lev på bästa sätt med era kvinnor. Och det är ma'ruf att förse sin kvinna med bostad. Men även här, om till exempel någon viger sig och säger jag har ingen lägenhet. Och hon vet det och säger att men vi väntar, jag bor hemma tills jag får en lägenhet. Eller vi kanske får en lägenhet om ett år. Då är det lugnt. Då finns det en överenskommelse. Hänger ni med? Så då vet ju hon om det när man väl gifter sig. Men att han bara gifter sig och hon tar för givet att han har lägenhet och sen så jalla, vi ska flytta ihop och så vidare. Sen, men jag har ingenstans att bo. Det funkar inte, eller hur? Utan han är ju då skyldig att förse henne med en lägenhet. Ja. Nästa fråga. Vad händer då om mannen är fattig? Han har det svårt ställt. Han har inte så att han kan försörja sin fru. De flesta lärda säger att den här plikten inte faller från honom. Han är fortfarande försörjningsskyldig. Även om han är fattig så är han fortfarande försörjningsskyldig. Och det här är åsikten av al-Hanafiya, Shafi'iya och al-Hanabila. Och de använder en autentisk athar från Umar radiyallahu anhu, där då han var khalifa skrev till al-Umara, skrev till ledarna i olika områden och folk som var ute på militärledare. Så skrev han att ni tilltala eller låt det här budskapet nå ut till fulan och fulan, de här personerna. De som har varit frånvarande från Medina, att antingen så reser de tillbaka till sina fruar, eller att de skickar en nafaqa, försörjning till dem, eller att de skiljer sig från dem och skickar den försörjningen de är försenade med. Okej? Och den här athar är sahih. Så vad hände här? Vissa av tabi'in och sahaba hade då begett sig ut på jihad och liknande resor och så vidare och var frånvarande från sina fruar. Och det verkar här som att kvinnorna då vände sig till Umar och klagat. Så han skickade det här brevet till de olika guvernörerna och ledarna att de här männen har de här alternativen. Ni kan inte bara lämna familjen utan pengar, utan mat, utan någonting. Och ni vet förr i tiden, det är också jätteviktigt att när man kollar på dessa hadither, att man också kollar på själva samhället. Det var ju inte så att man bara, som idag, en person har det svårt, man går till socialen. Eller en person har det svårt, man kanske går ut och jobbar själv och så vidare. Men samhället var inte så, utan det var väldigt mansdominerat. Det var männen som jobbade och kvinnorna var hemma. Okej? Och självklart, det fanns ju Beitul Mal och så vidare. Statskassa, där man kan söka hjälp om man är fattig. Men då kollar man, även som i Sverige, hos socialen. Du har ju någon som är försörjningsskyldig. Du har ju någon som försörjer dig. Då ska inte vi ge dig pengar. Och samma sak i islam. Att man får ju först kolla på, finns det en inkomstkälla? Och det är ju här i det här fallet mannen. Och mannen är borta, han är inte där. Då har han valet att komma tillbaka och försörja. Eller om du måste fortsätta med det du gör, skicka åtminstone pengar så att hon klarar sig. Eller kan du inte detta, skilj dig från henne. Och inte bara det, skilj dig från henne och skicka de pengar hon skulle ha fått. Det som skulle ha varit. Precis. Att man då tar igen det man skulle ha betalat. Förstår ni? Ja. Och här nämner också de flesta ulema att om en kvinna har det svårt ställt och hon inte kan ha tålamod i den här fattigdomen, så har hon rätt att kräva att äktenskapet upphävs i islamiskt. Om mannen inte försörjer henne och de har det riktigt svårt, så har hon rätt att kräva al-fasch, att man upphäver äktenskapet. Och det här är åsikten av al-Malikiya, al-Shafi'iya och al-Hanabila. Och även vissa av sahaba radiyallahu anhum som Ali, Umar och Abu Huraira. De var på den här åsikten. Och de nämner också att profeten Muhammad a.s. har sagt la darara wa la dirar. Att islam får man inte skada sig själv eller andra. Man får inte tillfoga någon annan skada, vilket man gör i det här fallet. Och också Allah subhanahu wa ta'ala säger fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Allah azza wa jalla talar här om en person som vill skilja sig. Men versen också här är generell. Antingen håller han kvar henne bil ma'ruf, eller så lämnar han henne, skiljer sig från henne, bi ihsan, på bästa sätt. Men han får inte hålla kvar henne och skada henne. Hänger ni med? Så han har de här två valen. Behåll henne bil ma'ruf. Och ma'ruf betyder här att man försörjer henne. Det omfattas av el ma'ruf. Och kan man inte det, då säger Allah aw tasrihum bi ihsan. Då får du skilja dig med henne på bästa sätt. Hänger ni med? Men här nämner också de lärda en viktig sak. Och det finns lite olika åsikter i den här frågan. Just det här med att om mannen är fattig och så vidare. Och det är att vi sa här att det är tillåtet för kvinnan att fråga om fesch, yani khul, att upphäva äktenskapet. Men samtidigt är det bättre för henne om hon kan att vara kvar och vara tålmodig. För det här var det som vi finner från Eself, från profetens fru Salam. De hade det svårt. Eller hur? Det var fattigdom. Det var bland sahabas fruar. Samma sak där. De valde att stanna kvar. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också lovat i Koranen att om man har det svårt, om man gifter sig, så kommer Allah azza wa jalla så småningom att försörja. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: "In yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli." Att om de är fattiga så kommer Allah azza wa jalla att berika dem från hans nåd. Eller när de väl gifter sig och söker det som är halal, så kommer Allah azza wa jalla att berika dem från hans nåd. Yughnihim Allah. In Allah kommer att berika dem. Och därför finner vi också i haditherna här att profeten alaihissalam sa att det finns tre personer som Allah har gjort till sin skyldighet att hjälpa. Och den första är en nakih, den som söker att gifta sig, yuridul afaf, för han vill skydda sig från haram. Till slutet på hadithen. Och också berättas från Abdullah ibn Mas'ud att han sa: "Sök rikedom i giftermål." Yani, "Iltamisu al-ghina fi nikah." Och så sa han den här versen: "In yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli." Yani, med giftermål kommer inshallah ta'ala pengar. Men det kan hända. Och det är också en sak som Nolana nämner här, att en kvinna luras in i ett äktenskap. Mannen som, jag har jobb, jag har pengar, jag har massa saker. Och sen när de gifter sig, han är muflis. Han har skuld, det är inte hans lägenhet, han äger ingenting. Han ligger på minus igen, det finns inga pengar någonstans. Då är hon bedragen, han är ju lurad. Då har hon rätt att kräva skuld. Och samma sak som vi sa, om det blir liksom outbärligt att leva ett sånt här liv. Det finns inga pengar någonstans, han kan inte försörja. Eller som tyvärr i många fall som har nått mig, att mannen är muhmil, alltså han är negligent, han bryr sig inte. Han går inte och söker jobb, är hemma och sover, sitter och spelar tv-spel, han gör ingenting, försörjer inte år efter år. Det är ni som beter sig som en 15-åring. Och ännu värre, ibland skickar du frugan och säger: "Du går och jobbar." Och han är hemma. Subhanallah. Wallahi, det finns några fall i Sverige. Folk som säger, de är praktiserade. Tala inte här om folk som går på disco, röker på och dricker. Tala om folk som ber sina salat. Bara säga, pallar inte jobba. Subhanallah. Vad är det här för någonting? Ta ditt ansvar som man. Du har en skyldighet. Alla är dig. Ta en annan fråga som också här diskuteras. Det kanske inte är så relevant i Sverige, men gärna i alla fall. Kan vara värt att nämna. Det är, får man ge försörjning muqaddaman wa muakhara, det vill säga innan dess tid och efter dess tid. Till exempel det här exemplet: du ska åka bort och studera ett år, och din fru, hon är okej med det, och du säger: "Okej, men hyran är 10 000, det blir 12 000, eller det blir 120 000, eller ja, 120 000 per år, mat det blir så mycket, och bensinpengar, eller här får du 200 000, jag åker." Eller hur? Ett år. Han har gjort sitt. Det får han göra. Så den här försörjningen behöver inte komma varje vecka eller varje dag eller slutet på varje månad, utan den kan gå tillbaka till littifak, den överenskommelse man har med sin familj. Och samma sak ta'khir, att han kan skjuta upp den. Alltså, jag måste åka och studera, betala du, sen får du tillbaka pengarna. När han kommer hem efter ett år, varsågod, här är 200 000. Hon betalade, hon la ut pengarna, kallas då, kan han då ge tillbaka dem. Det är också en viktig sak här, att de lärda säger att de här pengarna som hon spenderat utan någon överenskommelse att det ska vara sadaqa eller någonting sånt, hon la ut pengar, det är en skuld på mannen som han är skyldig att betala tillbaka. Med undantaget av att hon säger hjälper till, det är en annan sak som vi kommer att tala om. Men om det inte finns någon sån överenskommelse och hon som jag lägger ut och så vidare, då är han gärna skyldig att betala tillbaka de här pengarna enligt de flesta av ulema. Det ligger som en skuld på hans nacke. En annan viktig fråga som också här är relevant. Och det är, vi sa att mannen är försörjningsskyldig. Men vad säger ni om en kvinna som är rik? Du är lite miskin. Och du gifter dig med en kvinna som, mashallah, hon är, hennes pappa äger värsta företaget. Hon har miljarder. Hon kör Lamborghini. Vem betalar hyran?
Mannen.
Mannen betalar hyran. Så är det bara. Och sen, om hon vill hjälpa till, det är en annan femma. Men vem är försörjningsskyldig? Mannen. Om hon säger, du ska inte få en krona. Det är bara gilla läget. Okej, okay? Men det kommer aldrig bli så, men i alla fall. Om det nu skulle vara så hypotetiskt. Ja, som säger, du får inte en krona. Då är han då skyldig att betala. En annan fråga. Om din fru jobbar, vem är då skyldig att försörja? Mannen? Ska man inte dela på?
Nej.
Nej, helt rätt. Det är fortfarande mannen. Kvinnans pengar är kvinnans islam. Kvinnans pengar är hennes. Och mannen är den som är försörjningsskyldig. Okej? Okay. Och det här nämner Ibn Taymiyyah och Ibn Baz och många andra lärda. Att kallas. Det är fortfarande mannens plikt att försörja kvinnan. Men här kommer vi då till den viktiga frågan, och det är, får kvinnan hjälpa till ekonomiskt? Får hon det? Ja. Nej, det får hon. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, فَإِنْتِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًا مَرِيًا. Att om kvinnan ger er någonting från dessa pengar, yani al-mahar, فَكُلُوهُ هَنِيًا مَرِيًا. Så yani, ta emot det, ät det med yani, glädje och lycka. Så, och det är, som har nämnts, en sadaqa för kvinnans del. Zainab al-Thaqafiyya, hon var gift med Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma, var en gång på en förmaning då profeten alaihissalam uppmanade kvinnorna att ge sadaqa. Han sa tasaddaqna ya ma'shar an-nisa, ge sadaqa. Och i vissa hadithar av era smycken och så vidare. Och då så gick hon med en väninna till profeten Muhammad alaihissalam för att ställa den här frågan, om hon kunde ge sadaqa till Ibn Mas'ud, som på den tiden hade det svårt ekonomiskt. Hon hade smycken, guld och liknande, och han hade det svårt ekonomiskt. Kunde hon då ge sadaqa? Och enligt många lärare betyder det här zakat. Den här hadith handlar om zakat, inte sadaqa. Sadaqa, det är kallas, det tillåter. Men zakat, för kvinnan ger zakat till sin man. Okej? Okay? Och även sadaqa, det omfattar båda. För kvinnan hjälpa till ekonomiskt. Så de frågade då profeten alaihissalam, är det då tillåtet att ge sadaqa till deras män? Och då så sa profeten alaihissalam, han sa att hon får belöningen för al-qaraba och sadaqa. Får två belöningar, dubbel belöning. En belöning för att de är goda mot sina nära, och belöningen för sadaqa. Och denna hadith finns Bukhari Muslim. Och en annan hadith, liknande, det kan vara samma berättelse. Så säger Abdullah ibn Mas'ud till hans fru, men jag och mina barn har mer rätt till den här sadaqan än någon annan. Så hon gick till profeten alaihissalam för att bekräfta, är det sant? Och så Abdullah ibn Mas'ud säger, påstår, att han och min son har mer rätt till den här sadaqan än någon annan. Och då så sa profeten alaihissalam, sadaqa ibn Mas'ud, en han har talat sanning. Att din man och ditt barn har mer rätt till din sadaqa än någon annan. Okej? Okay? Så vad menas då här? Att det som kvinnan ger till hushållet är sadaqa. Mashallah. Och det är den bästa sadaqan. Yani det är viktigare att hon ger sadaqa till hennes fattiga man och barn än till någon främling och avlägsen person. Så det är en god gärning att kvinnan hjälper till. Och speciellt i dessa tider där saker och ting är väldigt dyrt. Du vet, förr i tiden, när man läser dessa hadither, det var inte så mycket tror jag, att man hyrde hus och lägenheter. Utan det var ditt hus. Det fanns ingen hyra på huset. Eller hur? Det kunde komma att kostnader av att bygga om någonting, köpa tak eller någonting. Men generellt, det var betalt. kostnaderna fanns i att köpa mat och köpa kläder och liknande saker. Men idag har vi nya kostnader. Just det här med att betala den höga hyran som finns i Sverige. Betala el, betala internet, betala mobiler. Massa kläder som hela tiden behövs till barnen. Vinterkläder, sommarkläder. Och mashallah, de växer som det knakar. Eller hur? Och mashallah, du ser barnbidraget flyger iväg och pengarna minskar. Så alhamdulillah, man är i behov av att hjälpas åt i det här landet. Faktiskt. Så att det är en, mashallah, en god gest av kvinnan. Att hjälpa till ekonomiskt i äktenskapet. Och det är också någonting som här ulema nämner. Som leder till husnu eller ishra. Enligt den öka kärleken. Till skillnad från om kvinnan säger nej, det är mina pengar, du får inte en krona. Hur skulle mannen känna? Förstår du? Och här vill jag också betona en till sak. Och det är, hur ska man fördela sin ekonomi? Det finns lite olika sätt att göra. Antingen så har mannen sitt konto och kvinnan sitt konto. Eller så har man ett gemensamt konto. Okay? Och man betalar allting gemensamt och så vidare. Och mitt råd skulle vara att man har separata konton. Kvinnan har hennes pengar och mannen har hans pengar. Och vill hon hjälpa till, hon skickar kanske pengar varje månad och så vidare. Går och handlar det som behövs och så vidare. För att jag har märkt att det blir ibland mycket tjafs när det kommer till pengar. Och det är inte fel. Vissa tänker sig, men vadå mitt och ditt? Vi är gifta, vi har allt tillsammans, vi är allt tillsammans. Man har sett folk som har skilt sig och det har blivit kaos. Du är skyldig mig, han tog pengar från mig och bilen är min och soffan är min och lägenheten är min. För att det finns ingen uppdelning. Och i islam har man det här, att det finns mitt och ditt. Det gör det faktiskt. Det finns mitt och det finns ditt. Sen självklart, man kan ju ge bort saker och man kan överse vissa saker och så vidare. Men det är så när det kommer till arv, när det kommer till skilsmässa. Den som flyttar ut tar med det som är hans eller hennes och så vidare. Det finns ditt och mitt. Annars blir det jättesvårt. Du kan inte dela soffan på mitten, eller hur? Det funkar inte. Eller dela bilen på mitten. Utan det måste någonstans finnas där ditt och mitt. Och det är inget fel med det. Alhamdulillah, som vi sa, mannen är försörjningsskyldig. Kvinnan hjälper till. Hon har hennes sparkonto. Och mannen har hans sparkonto. Ja. En till viktig sak när det kommer till försörjning, det är att det som mannen förser sin familj med måste vara halal. Han ska arbeta och tjäna halal. Profeten alaihissalam sa till Ka'b ibn Ujra: "Ya Ka'b ibn Ujra, innahu la yadkhulu al-jannah." Sannoliken så kommer den här personen inte att gå in i paradiset. Den personen vars kött och blod är uppvuxet på suht, på haram. Fannar och awlabih. Han är mer berättigad att gå till elden. Och den hadith är sahih. Yani la yadkhulu jannah. Han går inte in i jannah. Den kroppen som har livnärt sig och vuxit upp på el haram. El suht, el haram. Utan han kommer att gå till elden. Varför? För att el jannah är dar tayyibin. De renas hem, de finas hem. Och haram är smuts. Smuts går inte in i paradisen. Så den personen måste renas i helvetet. Och därför brukade vissa av Selefs kvinnor säga till sina män då de skulle gå ut och arbeta. Brukade då säga till sina män: ittaqillah wa iyaka wa kasbil haram. Ittaqillah, frukta Allah, och jag varnar dig för att hämta hem harampengar. Vi kan ha tålamod i fattigdom och svårighet, men vi kan inte ha tålamod med helvetet. Då har du bra kvinnor som säger så till mannen, sätter honom på plats. Ja, ni är vana dig, hämta inga harampengar till mitt hem. Vi kan ha tålamod, vi kan äta bröd och inte vet jag, filmjölk i en månad, men inga harampengar. Vi kan inte ha tålamod med helvetet, subhanallah. Och det många inte fattar också, att harampengar har en inverkan på människan. En negativ inverkan på människan. Det kan, som vissa ulema nämner, han frågar sig varför hans barn inte är religiösa, varför hans barn är olydiga, varför hans barn inte mår bra. Och du serverar inget annat än haram på ditt bord. Det kanske är svaret. Du undrar varför din dua inte blir besvarad. Varför ditt hjärta är hårt. För att du äter haram. Och Det är svåra tider, men man får försöka så gott man kan att tjäna sitt levebröd på ett tillåtet sätt. Eller hur? För att det kommer att komma, som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, en tid där folk inte längre skiljer på al-halal och al-haram. De bryr sig inte om vad som är halal eller haram, utan bara tjäna vad som helst, subhanallah. Så en muslim ska vara försiktig. Och jag tänkte avrunda med att nämna några hadither som handlar just om belöningen i att försörja sin familj och faran i att inte göra det. Och haditherna är alla från Sahih, Targhib och Tarhib av Imam al-Mundhiri och Sheikh al-Albani, rahmahullah, al-jami'. Och profeten alaihissalam, han sa: "Wa innaka la tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Han nämner Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wasalam sa att det som du spenderar på din familj och söker Allahs belöning, Allahs ansikte, kommer du att belönas för till och med det du stoppar i din frus mun. Yani, stoppar en brödbit i din frus mun, du kommer att få belöning för detta. Men på ett villkor, vad är villkoret? Tabtaghi bihi wajha Allah. Att du gör det med ikhlas, med uppriktighet. Du söker Allah subhanahu wa ta'ala. وليكن الحديث اذا انفق رجل على اهله نفقه وهو يحتسبها كانت له صدقه. ومن من spenderar på sin familj med yani ihtisab, förvänta sig belöning, yani ikhlas, så är det sadaqa. Mashallah. Det här är något som många ulama här nämner, att när man spenderar på sin familj är det bra att man har den här avsikten närvarande, uppriktigheten och avsikten. När du går till affären nästa gång och shoppar och du fyller den här vagnen och du kommer till kassan där det bara står 1500 och 2000 kronor, det kan kännas, kan svida ibland i plånboken, men tänk att det här är sadaqa. Det är som att du stoppar dem i en låda till fattiga barn i ett annat land. Hänger ni med? Det är sadaqa. Och vad händer med sadaqa? Den investeras hos Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma anfaqtu min shay fa huwa yukhlifu. Allah kommer att ersätta i detta liv och i nästa liv. Allah tar emot sadaqa som är halal och låter den växa hos honom tills den blir som berg på domedagen. Och profeten alaihissalatu wassalam sa också: "Ma at'amta nafsaka fa huwa laka sadaqa." Det du matar dig själv med är sadaqa. "Wa ma at'amta waladak fa huwa laka sadaqa." Och det du ger dina barn är sadaqa. Och det du ger din fru är sadaqa. Och det som du ger till ditt tjänstefolk är sadaqa. Berättad av Ahmed och den är sahih. Subhanallah. Så här är sadaqa. Det du gör till dig själv, din fru, dina barn. Mashallah. Abdullah ibn Mas'ud sa att Rasulullah a.s. sa: "Al-yadul ulya afdalu min al-yadis sufla." Den givande handen är bättre än den tagande handen. Och börja med den som du är skyldig att försörja. Din mor, din far, din syster, din bror. وَأَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ. Och sen de som kommer närmast. Så här nämner profeten a.s. också dygden av att vara den försörjande parten. Att vara den som arbetar och den som ger. Att det är bättre än att vara den som tar och den som tigger. Det är generellt att en muslim ska vara oberoende, en muslim ska vara självförsörjande. Och försöka undvika att leva på bidrag. Utan en muslim ska försöka att klara sig själv, som det har nämnts i flera hadither. Och att man då, när man försörjer, börjar med de viktigaste. De som står en närmast. Och det är, som det har nämnts i andra hadither, ens familj, ens barn. Och sen ens föräldrar, och sen ens syskon. Och sen de närmaste och de närmaste. Och här ska det inte heller missuppfattas som att kvinnan är en tiggare i den här bilden, utan det här är, hon är här en person som gärna mannen försörjer. Det är inte samma sak. Det är inte att hon är en tiggare, utan han ska försörja henne. Så enkelt är det, som ett barn ska ha försörjning. Gärna, det Det är inte samma sak som en person som frågar. Så de här två ska inte heller blandas ihop. Det berättas också från Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu att profeten alaihissalam gick förbi en man. Och sahaba såg att den här mannen var väldigt energisk och pigg i sitt arbete. Och då så sa de, ja Rasulullah, om den här personen bara skulle lägga sin energi fi sabilillah. Och då så sa profeten alaihissalam, om han begav sig ut för att sträva efter pengar för sina barn, så är han fi sabilillah. Och om han begav sig ut för att försörja sina två äldre föräldrar, så är han fi sabilillah. Och om han begav sig ut för att försörja sig själv, yu'iffuha, och vara oberoende, fahuwa fi sabilillah. Men om han begav sig ut för att skryta och visa upp sig, fahuwa fi sabilish shaitan. Och denna hadith är sahih. Så här nämns det också att en person som ger sig ut för att jobba, vilket många av oss gör varje morgon, går till jobbet, kommer hem från jobbet, det är inte det roligaste. Men med rätt avsikt så kan det bli att du ger dig ut fi sabilillah, för Allahs skull, i Allahs väg, subhanallah. Men återigen, försök alltid ha rätt avsikt i att arbeta och försörja och så vidare. Det berättas också här från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa, innal ma'unata ta'ti min Allah ala qadri al-ma'una wa inna as-sabra ya'ti min Allah ala qadri al-bala. Här säger profeten alayhi salatu wassalam att al-ma'una, hjälp, kommer i enlighet med al-ma'una, yani behovet. Och tålamod kommer i enlighet med ens prövningar. Och denna hadith nämner Sheikh al-Bana, den är hasan li ghayri. Så vad nämns här? Att al-ma'una ta'ti min Allah ala qadri al-ma'una. Att Allah ger dig vad du behöver. Allah kommer att ge dig vad du behöver. För det finns ingen nafs på jorden förutom att Allah har yani garanterat dess uppehälle. Allah har skrivit dess risk, vad man kommer att få. Allah är den som försörjer, eller hur? Och här återigen, det här kan länkas till den versen som vi nämnde. Att om man gifter sig så kommer Allah med försörjning. Så, och det här är något som man märker. Din lön är kanske lite lägre. Sen när ditt första barn kommer, mashallah, du får löneförhöjning. Du får ett bättre jobb. Två barn kommer, du får ett bättre jobb. Tre barn kommer, du får ett bättre jobb. Mera pengar, billigare hyra. Qadrallah, det kommer mashallah. Inkomst kommer. Subhanallah, azza wa jal, huwa razzaq. Allah är försörjaren. Så tappa aldrig tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. Berättas också väldigt fint från Irbad ibn Sari radiyallahu anhu, att han hörde Rasulullah alayhi salatu wassalam säga att om en man ger sin fru vatten att dricka så får han belöning. Så han gick hem till sin fru, gav henne vatten och berättade hadithen. Yani du serverar glas vatten till din fru, mashallah, du får belöning, subhanallah, sadaqa. Kolla hur generös Allah subhanahu wa ta'ala är. Ofta när folk tänker på religion, på belöning, man tänker på moskén, på bön, på fasta, åka till Mekka, eller hur? Vem tänker på att ge någon ett glas vatten? Ja? Subhanallah, Allah azza wa jal har gett belöning i otroligt många saker. Vad händer om man inte försörjer sin familj? Det berättas från Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Det räcker, eller det är en tillräcklig synd för en person att försumma de han är skyldig att försörja. Yani det är en synd för en person att inte försörja de man är skyldig att försörja. Det är en synd. Det är inte någon liten grej. Det är en allvarlig grej. Och han nämner också hadith al-Hasan från profeten a.s. att Allah azza wa jal kommer att fråga varje person med ansvar om de som var under hans ansvar. Hafidha an dayya. Tog han hand om ansvaret? Eller försummade han? Så pass att en man kommer att frågas an ahli bayti, om sin familj. Yani kullukum ra. Vi är alla ansvariga. Vi har alla givit sitt ansvar. Mannen är ansvarig över familjen, kvinnan är ansvarig över barnen och så vidare. Vi har alla ett ansvar och Allah kommer att fråga oss om detta ansvar på domedagen. Har vi tagit hand om detta ansvar eller har vi försummat detta ansvar? Så pass att du till och med kommer att frågas om du tog hand om din familj. Med den här försörjningsplikten som man har och uppfostran och allt som kommer med då man väl gifter sig. Och vi avrundar med en väldigt vacker hadith. Där det berättas från Aisha radiallahu anha. Hon sa att en fattig kvinna kom till henne och knackade på. Och henne tiggde och den här kvinnan bar på två små flickor. Så Aisha radiallahu anha gav henne 3 dadlar. Så hon gav varsin dotter en daddel. Vardera dotter fick en varsin daddel. Och hon behöll den 3:e dadden till sig själv. Och då hennes döttrar ätit upp dadden så kollar de på mamman. De vill ha mer. Små barn, de vill ha mer. Så hon delade hennes daddel på mitten och gav till döttrarna. Och då blev Aisha radiallahu anha väldigt tagen av den här händelsen. Och nämnde den för profeten alaihi salatu salam. Som sa att Allah har på grund av detta garanterat henne paradiset. Eller räddat henne från helvetet. Subhanallah. Och det här är, ser man här, den här moderkärleken som föräldrarna har. Att de mashallah ger företräde till sina barn framför sig själva. Och kolla här vilken enorm belöning som kan komma. Paradiset. För att hon gav vad? Daddel. Subhanallah. Så mashallah. Det finns mycket belöning i den här frågan, det här med försörjning. Och det gäller också, som vi sa, att man tar sitt ansvar. Man försörjer så som man bör göra. Man är inte snål. Man behöver inte heller vara slösaktig, vilket är haram i islam. Men man får inte vara snål. Och det här är också någonting som vi har sett kan skada äktenskap. Då kvinnan klagar över att mannen är snål. Jag talar inte här om någon kvinna som vill ha hennes 20:e par skor eller någonting sånt. Jag talar om folk som behöver. Det finns folk som inte ens får strumpor. Och sen sitter mannen och sparar pengar på banken. Skickar till hemlandet, investerar, business hit och dit. Men vad händer med hemmet? Jenny, vad är största plikten när det kommer till försörjning? Det är hemmet. Och det är det vi måste tänka på. Vad kommer alla att fråga oss? Alla kommer inte fråga oss hur mycket pengar vi har sparat. Det är bra att spara pengar, det är bra att investera, det är bra att ha en framtidsplan. Men du har också skyldigheter som kommer före. Allah kommer inte fråga dig på domedagen varför du inte investerade eller sparade pengar. Allah kommer fråga dig, har du försörjt din familj? Har du försörjt dina barn? Och då måste vi förbereda ett svar, eller hur? Så det gäller att man gör sina plikter. Och det gäller också att man är tacksam. Väldigt viktigt. För en sak som också kan förstöra ett äktenskap är otacksamhet. Att en man dag in och dag ut jobbar och sliter för att försörja sin familj. Och får 0 uppskattning. Och kanske till och med blir kränkt. Du gör ingenting. Du sparar ingenting. Och det här är någonting som profeten nämnde som väldigt klandervärt. Då han nämnde att många av eldens invånare är just kvinnor. Och då han frågade som varför så sa han. Yakfurun eller ashir wal ihsan. För de visar otacksamhet mot deras man och det goda som de har gjort. Och så sa han exempel. Han är god mot henne. Försörjer henne ett dahr. Yani, tid år efter år efter år. Och hon ser en gång någonting hon ogillar från honom och säger till honom, du har inte gjort mig någonting gott. Jag har aldrig sett någonting gott från dig. Men allt han gjorde genom alla år raseras för att han inte ville köpa en viss sak. Det är otacksamhet. Och det är väldigt fult. Man ska som muslim vara tacksam. Men la yashkur an-nas la yashkur Allah. Den som inte tackar folk är inte heller tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Och samma sak gäller mannen. Låt oss säga att din fru nu har hjälpt till ekonomiskt. Hon har jobbat, hon har hjälpt till att betala hyran. Säg det inte som att det är hennes wajib. Nej, hon har gjort det. Hon äter i sadaqa. Hon äter en gåva. Månad efter månad efter månad. Jazakallah khayran. Allah belönar dig, mashallah. Eller hur? Det skadar inte. Men vissa, de är otacksamma. Och det sätter ibland spår hos folk. Just otacksamhet är ingen god egenskap. Utan en muslim ska generellt vara tacksam. visa uppskattning till den som gör en gott. Ja, men ahsana ilaykum fakafi'u. Profeten alayhi salatu wasalam sa i hadithen att om någon gör någonting gott så är ni gengälda med någonting. Om ni inte har någonting så säg åtminstone jazakallahu khayran. Och den som gör det, han har gett igen, han har gjort mycket gott, mashallah. Så att det är alltid bra att vara tacksam och visa uppskattning, inshallah ta'ala. Och vi avrundar här för idag och kanske nästa vecka kommer vi börja tala om hur man ska välkomna det nyfödda barnet. Ett stort viktigt ämne som vi ofta får mycket frågor om. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Också en viktig fråga här. Kan mannen prioritera sina föräldrar och syskon framför sin fru och sina barn? Alltså om en person har fattiga föräldrar så är man också försörjningsskyldig till dem. Och det finns ingen annan som kan hjälpa dem. Då ska man hjälpa sina föräldrar. Och allt får ju vara i proportioner. Det får ju vara liksom, man får hjälpa sin familj, man får hjälpa sina föräldrar helt enkelt. Och det måste också kvinnan ha överseende med. På samma sätt som om kvinnan har pengar och skickat hennes föräldrar. Det får också mannen ha överseende med. Det är hennes rätt. Hon får göra det om han vill. Det är inte hans pengar. Så att det är bra att man att försöka kombinera. Det är inte alltid det ena eller det andra. Du har lite pengar över. Ge till det, ge till det. Man kan ge till flera ändamål. Nej, också en här viktig fråga från en syster. Om en kvinna arbetar och hjälper till med försörjning och de har barn, är det inte då också viktigt att mannen hjälper till i hemmet så att kvinnan inte blir utbränd? Nej, det är också en viktig sak. Vi nämnde det här i början. Det finns rätt och det finns fel. Det finns rättigheter, det finns skyldigheter. Och när det är mannens största skyldighet att försörja och ta hand om hemmet, men om kvinnan då hjälper till att arbeta, då är det underförstått att hemmet kommer att bli lidande. Men hon kommer inte kunna lägga lika mycket tid på hemmet som hon skulle göra om hon var hemmafru. Och hon kanske jobbar för att hjälpa familjen. Då är det ju inte mer än rätt att familjen, att mannen också hjälper till hemma. Och det är inget fel med det, utan det är till och med sunna. Profeten Alayhi Wasallam hjälpte sin familj. Så det är inget omanligt. Utan det är positivt, det är bra att man hjälper till hemma. Kan mannen förbjuda kvinnan att ingå egna transaktioner och ta lån om det är med hans pengar? Och han ska betala i slutändan? Så självklart. Så kan en man förbjuda sin fru för att ta lån som han ska betala. Det är ju helt uppenbart. Men kan en man förbjuda sin fru för att spendera från hennes pengar? Nej. Men det finns en hadith som tyder på det. Och att kvinnan inte får göra det innan hon har frågat hennes man och så vidare. Och då ser jag att den hadithen är vissa sätt en daif. Vissa säger som Ibn Uthaymin att den är upphävd. För att grunden är att kvinnan får spendera från hennes pengar. Och därför så sa profeten a.s. som vi nämnde i hadith ibn Mas'ud. Tasaddaqna, yani kvinnor, ge sadaqa. Skänk era smycken i sadaqa. Och han sa inte gå hem och fråga era män, utan han sa ge sadaqa. Och de tog av sig smycken och gav sadaqa. Så det tyder på att det är tillåtet. Och det är al-asr, grunden. Att om en person är könsmogen, en person är aqil, har förstånd, är rashid. Så får personen spendera sina pengar som den vill. Okej? Men samtidigt ibland kan det vara bra att rådfråga sin familj. Precis som mannen kanske har sparade pengar. Bara poppar upp en dag och bara, men jag köpte en Porsche idag. De kanske skulle ha planerat att göra något annat med pengarna. Men vi kunde ha diskuterat frågan först. Alltså det är inget fel med det. Att göra mushawara, att rådfråga sin familj. Och samma sak att kvinnan rådfrågar mannen om vissa ekonomiska saker. Det är inte fel att höra någon annans åsikt. Och amr. Och amr och shura. Så det är inget fel med det liksom. också en sån fråga där det uppkommer mycket tvist. Vem har rätt till barnbidraget? Och fler barns tillägg. Alltså barnbidraget är till för barnen. Och det beror ju väl på vem som har vårdnaden av barnen. Om de bor tillsammans, det är liksom pengar som ska gå till barnen. Till kläder, till mat, kanske till hyra och liknande. En fråga här på arabiska. Vad säger de kvinnor som vill ha massa guld och massa möbler? Som vi nämnde innan, att man spenderar i enlighet med det man kan. Mashallah, din man är en prins och han sitter på miljarder och miljoner. Khalas, han kan hämta hem väskor med guld och så vidare. Men om din man har det svårt, kanske det finns viktigare saker att lägga pengar på. Så en person ska inte heller vara girig och kräva mer än vad en man kan ge. Jätteviktigt. Man lever i enlighet med ens ekonomi. Man inte lever över ens standard. Och tyvärr många gör det idag. Man lever på lån. Man vill ha finaste kläderna, finaste bilen, finaste huset. Och så har man ett simpelt jobb. Det går ju inte ihop. Utan man får liksom vara realistisk och inte vara slösaktig.
När det kommer till det här med ma'ruf, eller urf i landet, och muslim som bor i icke-muslimska länder, tar de efter de länderna eller går de efter sina traditioner i sina hemländer?
Jag tror det är det som nämns här, eller man nämner här, att man går tillbaka till de traditioner som är förenliga med muslimernas traditioner.
Ja, för ibland det kan vara olika i ett hushåll, att mannen kommer från ett land, kvinnan kanske kommer från ett helt annat land, och de har lite andra adat och så i sitt hemland och så vidare.
Allah. I alla fall, det är bra att man är generös med att dela med sig. Förstår du? Jag ska ta ett exempel här. De lärde från förr diskutera vad det man är skyldig att ge kvinnan. Mat, kläder, bostad och så vidare. Och vissa lärde diskutera det här med medicin. Faller in under det han är skyldig att ge eller inte. Och någon sa han behöver inte ge. Så jag hörde om något fall här i Sverige. Någon kvinna blir sjuk, hon har inga pengar, hon har inget jobb. Och mannen vägrar köpa medicin. Han säger, men inte wajib. Men vad händer med wa'ashir och hunna bil ma'ruf? Tror du hon kommer att älska dig mer efter det här? Jag köper medicin för 100 spänn. Du säger, det är inte wajib. Vad är det här för stil? Det är så en man ska bete sig. Eller hur? Så mycket, och jag tror jag benämnt det här förut, att gå tillbaka till sunt förnuft. Sunt förnuft. Och det faller in under wa'ashir och hunna bil ma'ruf. Hadithen, den bästa av er är den som är bäst mot sina kvinnor. Jag är den av er som är bäst mot sina kvinnor. Eller hur? Det är sunt förnuft. Vad är bra och vad är dåligt? Vad kommer att öka kärleken mellan oss och vad kommer att försämra vårt förhållande? Så att allting är inte bara så här svart på vitt. Man måste bara, men ska jag köpa medicin? Jag måste kolla en bok om jag ska köpa medicin eller inte. Är det wajib eller är det inte wajib? Nej, det är sunt förnuft. Gå och köp medicin. Förstår du? Alla har måste.
I vissa länder och kulturer så har de sina skilsmässogåva. Vad är det här grund i islam?
Det kallas för en mahar el muakhar. Och det har vi talat om, tror jag, när vi talade om en mahar. Och vi sa att det saknar grund, Allah. Och jag tror Sheikh Al-Bani är väldigt hård på att det saknar grund i islam. Men det faller in under shurut och nikah. Yani villkor av nikah. Och profeten alaihissalam sa att de villkoren ni är mest skyldiga att hålla är de villkoren som tillåtit era fruar före. Det är som man skriver på äktenskapsförordet. Att till exempel om mannen skiljer sig så ska han ge dig 100 000. Då är det ett villkor som inte går emot islam. Och då är han skyldig att ge henne de här pengarna. Till skillnad från om det är hon som vill ha skilsmässa, då har hon inte rätt till pengarna. Förstår du? Så att det, men det går tillbaka till villkoren. Ja, precis. Men det är en annan femma.
Man inte betalar i början. Betalar vi ingenting i början. Med.
Oj, det där.
Där menar jag. Vissa länder. Det finns också. Ja,
det här är första gången. Det är också ett fel. Att vissa när de gifter sig, som brodern sa. De ger ingen mahar i början. Utan de har bara den här mahar. Att hon ska få sen. Förstår du? Det är också fel. För vi har talat om att mahar ska man ge när man gifter sig. Och ännu värre, om mannen gifter sig med avsikt att hon inte ska få någonting. Då sa profeten Al-Islam, om en man gifter sig med en kvinna, vare sig det är mycket eller lite mahar, de kommer överens om. Och han avser ingenting annat i sig själv än att inte ge henne hennes rättigheter, khada'aha, att bedra henne. Och dör på detta, om hon inte får hennes rättighet, laqiyallaha yawm al-qiyama wa huwa zanin, kommer att möta Allah på domedagen som en person som gjort zina. Så det är väldigt, väldigt allvarligt att göra så här. Och det är också en sak som har nått mig. Kvinnor ringer och säger jag vill skilja mig och säger men betala tillbaka mahar och hit och dit. Så vadå mahar? Jag har inte fått någon mahar. De har gifta hur länge som helst. Och mannen har inte gett henne mahar. Mannen försörjer inte henne. Mannen utnyttjar henne, tar hennes pengar. Mycket dulmola. Och det är som att folk har glömt bort att det finns en domedag. Det finns en domedag. Du kan förtrycka henne i det här livet, men du kommer få betala tillbaka på en annan dag. Och då är det inte med pengar, då är det med hasanat. Och hon kommer kasta sina sayyiat på dig. Så det är mycket, mycket allvarligt. Pato. Utanför ämnet.